Det här är en podd från Svenska Yle.
Vad är priset på ett liv och vad är vi egentligen redo att betala för någon annans liv? Ska till exempel ett coronaliv få vara flera gånger dyrare än till exempel ett cancerliv? Det här är jättesvåra frågor och det kan kännas makabert, till och med oetiskt att diskutera det här, att sätta en prislapp på människoliv. Men de här kalkylerna är kanske viktigare nu än någonsin när samhällets och sjukvårdens resurser sätts på prov i den här coronapandemin. Så vi ska tvinga oss att ta den här diskussionen, för att så länge viruset finns här så kommer den här diskussionen att föras. Inge Mo Lindros, du är politikreporter här på Svenska Yle. Hur mycket har du själv funderat på de här frågorna om vad ditt liv är värt eller vad ett liv är värt?
Nu ställs man ju på ett annat sätt inför alla de här stora etiska frågorna. Och på något vis den här egna sårbarheten är också någonting som jag har tänkt på mycket. Mm. Och sen det här att nu är det ju jätteintressant att följa med att man har gjort så här enorma åtgärder nu då det gäller coronan, när man sen jämför hur otroligt trögt och svårt som det är att göra någonting åt till exempel sånt som psykvården, fast man vet att folk far illa och det fortfarande är dyster självmordsstatistik också helt i vanliga fall. Det är ju lite så här att ska man nu få jämföra de här sakerna, men att vem ska göra det om inte vi, journalister i varje fall?
Mm. Ja, den här pandemin tvingar ju oss alla på något sätt att tänka på liv och död och också att på något sätt tänka på de här prioriteringarna som kan ju kännas jättesvåra. Och jag börjar själv fundera att inte vet jag nu hur mycket jag har gått att fundera på sånt här eller behöva aktivt fundera på sånt här tidigare. Vi har ju på något sätt lärt oss ända sedan barnsben att våra liv är oersättliga och unika och kan inte mätas i pengar. Men nu står vi på något sätt inför en situation där vi ändå på något sätt måste föra den här diskussionen. Och faktum är också att samhälle och sjukvården alltid egentligen har tvingats göra någon form av såna här beräkningar. Vi har kanske bara inte varit medvetna eller velat se det. Och vi ska diskutera mer kring det här i nyhetspodden. Jag heter alltså Johannes Taberman och jag talar här med Inge Mo Lindros. Det som jag funderar på mig själv, jag är själv alltså en rökare, jag röker tobak, vilket ju inte rekommenderas i synnerhet här i coronatider. Så när man tänker sig att vad prislappen på ett liv är, så nu börjar jag fundera lite här att om jag nu blir liksom potentiellt dyrare för hela samhället i och med mitt rökande.
Det är ju nog säkert mycket sådant som folk funderar på också, sina egna levnadssätt, och jag tänker att om man har varit riktigt ordentligt sjuk så har man ju en personlig erfarenhet av den här sårbarheten, men många kanske ställs inför det här först nu, eller om man till exempel får coronan och hamnar i den här situationen som också kan säkert, om man blir riktigt allvarligt sjuk så blir man ju antagligen ganska orolig och så, men om man hamnar i den situationen att man är jättesjuk länge och det där personligen måste fundera över de här olika frågorna kring liv och död och så här, så nu tror jag att det blir en sån här helomvändning för många människor också i fråga om hur de tänker att de ska försöka leva i fortsättningen.
Det jag tänker här kring de här diskussionerna, att många kanske frågar sig varför just jag ska bry mig om sådana här kalkyler, att är det här på något sätt inte nu beslutsfattarnas huvudverk på något sätt? Och jag tänker liksom att så länge vi själva eller våra nära och kära hålls friska och inte behöver vård, så kan man ju kanske förstås tänka så här, men sen handlar det ju också om våra gemensamma resurser, alltså de skatter som vi betalar och hur de används och fördelas.
Jo, och nu är det ju då vissa som har börjat lyfta upp de här frågorna. Jag tycker nog att det är jätteintressant. Kanske tidpunkten är just nu den rätta det här. Nu börjar det ju bli så att hur länge ska det här hålla på och vänta? Vad kostar det här nu egentligen? Kommer vi att betala för det här i 10 år framåt? Motfrågan är ju direkt att vad hade det kostat om alla skulle ligga och vara sjuka och inte ändå kunna gå på jobb och sjukhusen skulle vara överfulla och det skulle bli ett helt annat trauma än vad det nu har blivit. Det här vet vi ju inte. Men jag tycker det är jätteintressant när de här vissa som kanske annars också brukar uttala sig ganska fritt, som Paul Lillrank då, ekonomiprofessorn som jag talade med här för någon dag sedan, har suttit och räknat på det här att vänta nu att de här 20 miljarderna som Finland då hittills har sagt att man kommer att låna extra på grund av coronakrisen, så om man fördelar dem på antal levnadsår som man kan ha räddat tack vare restriktionerna, så kan man komma till någonting som 7 miljoner per levnadsår. Och förstås är ju motargumentet att ska man då få räkna på det här, men det är andra som också gör det här. Osmo Soininvaara har ju också hållit på sin blogg länge med de här beräkningarna.
Ja.
Och tar som exempel att inte vi är beredda att sätta motsvarande pengasummor på att motverka alkoholskador, eller att det finns en massa ologiskheter överlag. Och man måste ju annars också fatta beslut inom hälsovården vad mediciner får kosta till exempel, hur mycket samhället ska ersätta. Och det kan också vara fråga om liv och död i förlängningen.
Mm. Ja, vi har ju liksom genomgått ett, man kan kalla det för ett enormt coronatalko, där vi alla liksom har uppmanats eller rent av tvingats att liksom dra vårt strå till stacken för att rädda och skydda de svagaste. Och det här är ju liksom solidariskt, men den här solidariteten har ju på något sätt också ett pris. Och den här debatten har ju liksom först ända från början av coronakrisen. Då i början kanske det var lite väl tidigt för att man ska kunna ta det till sig. Men nu när vi just ser att samhället börjar öppna upp igen, så då sätter ju diskussionen igång igen och det får ny fart. Och här är just Paul Lillrang som tycker ju på något sätt då att Finland har agerat liksom, ja, irrationellt och lite bara så där yra på. Han talar om ett flockbeteende. Man kanske kan säga att Finland inte har varit immun mot ett flockbeteende, utan för att alla andra liksom inte riktigt tänkt sig för när man har infört alla restriktioner.
Ja, och det där är ju så att visserligen han jämför med finanskraschen då man såg ett flockbeteende, men det kan ju vara en svår jämförelse. Men jag tänker nog att det är intressant det här att hur det blir en press på regeringar till exempel runt omkring i Europa. Att jaha, Danmark och Norge har gjort så här, de har till och med stängt skolorna. Hade man i Finland varit så snabb med att stänga skolorna om inte andra länder hade gjort det i Norden? Eller på andra håll i Europa, det är ju inte självklart. Att hur mycket handlar det om en press från väljarnas sida och förstås mycket via medierna, att vad ska hända, vad är Finlands nästa steg? Man bygger ju upp en sån här förväntan.
Ja, och i bakgrunden ligger ju ändå liksom, och det är många av dem inne på, både Paul Lillrang men också Nobelpristagaren och professorn i nationalekonomi Bengt Holmström, de är inne på den här rädslan som ligger bakom. Det talas om rädslans pandemi och liksom den här paniken som sen gör att vi kanske agerar irrationellt och mera bara låter våra känslor styra. Och man kan ju se kanske att den här liksom synsättet är ju kanske går lite hand i hand med den här svenska synen på hur man tacklar coronan.
Sen är det ju nog många i Sverige som helt säkert också har den här konkreta rädslan och inte går ut, och att den kan vara jättestark hos en massa svenskar.
Förstås.
Men det är ju ändå det här som är Bengt Holmströms och Paul Lillrangs resonemang är ju det, och visserligen Paul Lillrang så sa faktiskt att han tycker inte att man borde ha tagit in nästan några restriktioner alls.
Oho, det låter ganska vågat. Men oberoende, fast det här är jättesvåra diskussioner som är viktiga att föra. Och nu är det ju ändå så att man har ju försökt då göra så här kalkyler kring vad liksom, ett räddat coronaliv kostar samhället i jämförelse till andra så att säga räddade liv. Liksom, hur exakt kan man egentligen räkna ut det här?
Man kan verkligen inte räkna exakt, men det finns ju nog de här som sitter inom social- och hälsovårdsmyndigheter och räknar vanligen på det här, just som jag nämnde det här med mediciner, eller det finns sådana här olika beräkningar på att så här kvalitetsjusterade levnadsår som man talar om. Det handlar om man så här krasst översätter det att vilken vård som det är värt att ge vad gäller olika sjukdomar. Och om man ser på liksom vad som är förväntad livslängd och sen dessutom gör man en skillnad. Nu till exempel det här att om en 92-åring blir friskförklarad, så är det en stor skillnad till om en 2-åring blir friskförklarad. Att det här är liksom inte jämförbara. Mm. Och sen det är att om man blir friskförklarad men alltid kommer att vara rullstolsbunden, så påverkar det här hur man ser på det här med kvalitetsjusterat jämfört med om man kan liksom springa fritt och idrotta. Så att det här är ju sånt här som man nog räknar på inom hälsovården, men det är kanske inte så känt för folk överlag.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Att det fattas i praktiken alla möjliga beslut. Om man skär så och så mycket i psykvården, så betyder det att så och så många blir utan en aktiv vårdkontakt och mår dåligt, och det kan i förlängningen leda till värre självmordsstatistik och så. Så kanske det är riktigt bra att det här nu diskuteras. Att vad är det liksom riktigt som vi håller på med i vanliga fall?
Ja, precis. Så att säga. Precis. Jag börjar fundera liksom att finns det då liksom en färdig på något sätt prislista här på allting? Jag menar, jag ser nu att liksom Soininvaara, han hänvisar till att ett sånt här, vad ska vi säga, friskt levnadsår får kosta sjukvården högst 100 000 euro, medan Lilrak då menar att nu är vi färdiga att betala över 400 000 euro för att rädda ett livsår för en coronapatient, och här pekar han på den här skevheten, men det här nu summor som förstås är teoretiska.
Mm, så är det. Och jag vet inte att det här liksom lyxen att vi kan så att säga sitta nu och analysera det här, för att det har gått ganska bra i Finland och hittills.
Precis.
Och om vi hade en situation som de har haft i Sydeuropa, så skulle vi kanske inte sitta och föra den här diskussionen.
Ja, och just det där att man kan inte bara liksom, så kan man inte bara liksom titta på liksom antalet dödsfall som vi nu har lyckats hålla liksom nere, utan här måste man ju också ta med i beräkningen liksom de som insjuknar, just vad det, att det också kostar samhället den här långa rehabiliteringen, och det verkar man kanske inte alltid ta med i den här beräkningen. Sen tänker jag också på det här som du var inne på, det här, det som kan låta lite som åldersrasism, det här att man liksom värdesätter åldringars och barns krasst sagt liksom liv olika i det här systemet. Så jag tänker också på Paul Lilrank och kompanier, att skulle de förhålla sig annorlunda om det nu skulle vara så att också barn skulle drabbas mycket mer av det här coronaviruset än vad det gör nu. Att är det liksom cyniskt sett, kan man ju tänka sig att samhällsekonomiskt är inte förlusten då lika stor. Det här låter jättesyniskt, men så här kan man ju resonera, inte lika stor då om vi snackar om gamla människor som ändå lever sina sista år och kanske redan har varit sjuka.
Mm. Ja, det där är ju en jättesvår fråga, men att det där var ju ett exempel, just det här med 2-åringar och 92-åringar som Lilrank själv använde sig av, för att det här är sånt som används inom beräkningar inom hälsovården. Men att nu är det där ju, det är ju många som tycker att det är jätteobehagligt också att uttala sig om de här frågorna.
Just.
Men att det märker man nog att när vi också rapporterar om det här på svenska.yle.fi, och det där, det startar en diskussion om vad allt det här får kosta, och liksom att det finns en sån här viss ologiskhet i det här, vad det får kosta den här gången jämfört med andra gånger. Så det finns också ett stort behov av folk att diskutera, för det kommer in massor kommentarer.
Ja, det engagerar.
Precis, men att när vi ska rapportera om de här frågorna, så är det ju viktigt också att de här obekväma frågorna ställs, och det handlar också om det att inte gå liksom helt blåögt på regeringens politik. Att jag tänker på vår roll som journalister.
Nej, och den här diskussionen försvinner inte genom att vi liksom inte vågar ta den eller tycker att den är hemskt svår. Och så här, och helt klart ser vi liksom att många funderar kring det här helt för sig själv också. Du var inne på den här rapporteringen, och jag själv lite reflekterar över den här, överlag kanske liksom, det gäller inte bara oss överlag, hur det rapporteras och diskuteras på ett rätt speciellt sätt kring de här dödsfallen nu under den här coronaepidemin, coronapandemin. För det är ju liksom, vi rabblar ju de här siffrorna dagligen, och ibland är det inte ens liksom det där, så att säga, totala antalen, ibland är det liksom medeltal, och ganska lite lyfts liksom de här enskilda fallen upp. Och jag börjar fundera att kan det just handla om att det det är ändå så mycket just äldre personer som har drabbats.
Mm. Det känns ju nog hårt det här att fast man vet att bakom varje dödsfall så finns det också någon sorg. Ja. Och det där, ett människoöde bakom varje fall. Alltså orsaken är ju den att folk vill från dem tolka hur pandemin utvecklar sig med tanke på det här att bedöma riskerna och sånt.
Mm.
Jag kan tänka mig att många fattar beslut om så här helt vardagliga saker som att ska man nu beställa mat hem eller gå själv till butiken nästa vecka beroende på just hur vissa pandemisiffror har utvecklat sig.
Men jag tänker för regeringen så verkar ändå det här vara en känslig fråga. För nu när vi då ser att samhället börjar öppnas upp igen så är det många som har försökt få riktigt ett klart och tydligt svar på vilken är den här statens strategi här egentligen. Handlar det nu om att försöka liksom kväva hela den här epidemin helt och hållet, vilket då många experter verkar anse att det är helt omöjligt. Eller handlar det om att låta epidemin sprida sig i samhället på ett kontrollerat sätt för att då liksom det inte ska komma en jättestor fördröjd andra epidemivåg som sen slår ut hela sjukvården och så här. Och det är ju någonting som bland annat THLs Mika Salminen och andra också experter har talat om. Men regeringen verkar inte riktigt vilja ta tag i det här, riktigt i klarspråk svara på den här frågan. Vad tror du det beror på?
Strategin är då tydligen den att tillräckligt många, men tillräckligt få, ska bli sjuka under en tillräckligt jämn period tills vi har ett vaccin och får någon slags lösning på det här. Men det är ju jätteotacksamt att säga det som politiker att tillräckligt många ska bli sjuka i tillräckligt jämn takt. Men jag tycker att det är det här som man kan utläsa av THLs kommentarer, men regeringen har ju sagt väldigt lite.
Handlar det i grunden om den här rädslan för döden, att det så att säga blir politiskt självmord att gå ut och säga rakt ut att vår strategi är nu att låta si och så många folk smittas av en farlig sjukdom. Att det är liksom, du kan inte bara göra det som politiker för det bara låter så dåligt och ser så dåligt ut.
Alltså det är väl så att om det bara går att komma runt det, vilket det ju gör via olika uttalanden, så försöker man. Och sen så får folk själva sitta och räkna på det här, vad det kan betyda.
Tack för det här snacket, Ingemo Lindros, politisk reporter här på Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman, du har lyssnat på Nyhetspodden. Fortsätt lyssna på oss.